En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det finns ju lite andra aspekter om man tittar på den internationella arenan här. För Mujahedin är inte bara ett lokalt fenomen här nu, utan det som händer är att också Sovjetunionen tappar sin ställning i det som man då kallade för tredje världen i stor utsträckning. Och det sker framförallt i de här Mellanösternländerna, så sker en oerhörd ansamling då av folk som strömmar till Afghanistan och Pakistan framförallt för att kanaliseras upp i den här konflikten. Va? Det är massvis av frivilliga som kommer hit. Och de tränas upp i Pakistan understött av västmakter.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Och idag så ska vi ägna avsnittet åt den sovjetiska inmarschen, ockupationen, anfallet på Afghanistan. Och det är ju från 1979 fram till 1989. Men jag tycker att man skulle kunna börja med att konstatera att Afghanistan ju tidigare har varit ett intressant sånt här buffert eller gränsområde. Och då handlar det ju under 1800-talet om det brittiska imperiet och det ryska tsardömet. Och man brukar faktiskt prata om the great game, och britterna gör åtminstone tre ordentliga försök att faktiskt erövra och ta Afghanistan som misslyckas under 1800-talet. Och det där tänkte jag att vi skulle komma tillbaks. Men just det här med Afghanistan som ett område mitt emellan blir ju också aktuellt för den tid vi ska prata om, nämligen kalla kriget. Och då är det ju USA och dess allierade, västallierade, och sen är det ju Sovjetunionen. Och då handlar det ju mer om, skulle jag vilja säga, att västmakterna ju är rädda för att skulle Sovjet ta Afghanistan, då kan man tänka sig att man också kan krypa längre söderut och så småningom nå då de ekonomiskt, energimässigt, strategiskt viktiga områdena i Mellanöstern. Och sen också Pakistan naturligtvis och Indien, som man ju ändå på något sätt försöker inräkna i, så att säga, väst tillvända stater, eller hur?
Mm. Ja, det finns ju flera olika. Jag tänker att Pakistan har alltid varit västtillvänt, i alla fall under 1900-talet. Och även i Iran under den här perioden. Eller de har väl precis... Vi har Shahen där som är västtillvänd. Ja. De har precis hållit på att skicka ut här, eller åker ut den här perioden.
Så att
det händer, ja, det händer ju mycket här. Och det var en författare som jag hittade som beskrev det som ett nollsummespel. Att så fort det skapas ett maktvakuum någonstans, så försöker antingen Sovjetunionen eller de NATO-allierade på något vis fylla upp det här och liksom etablera sig. Och att en del av de här konflikterna som sker under 1900-talet har en grund. Man vet att man egentligen vill inte ge sig i kast med de här områdena, men man kände sig tvungen på grund av det här nollsummespelet. Men jag tänker, kan jag bara få säga någonting kort om Afghanistans, liksom hur det ser ut här och vad är det man bråkar om? För jag tycker att det här är ganska bra kunskap att ha med sig. Och det är ju så att landet som sådant ligger ju inklämt här mellan Pakistan, Iran och sen har du Uzbekistan och Tadzjikistan norr om. Så att det är oerhört... Ja, det är inträngt mellan de här. Och så finns det en bergskedja precis mitt i som heter Hindukush. Och den egentligen odlingsbara delen av Afghanistan är ganska liten. Det är bara ungefär 21%, och det består ungefär av en halvmåne som sträcker sig runt den här Hindukush-bergsmassivet. Och det är ju väldigt speciella förutsättningar. Och sen är det så att de här stora städerna, de urbana områdena som finns här, de är liksom koncentrerade till ett antal områden då som har kontakt med de andra länderna. Så Herat till exempel och Sarangi ligger lite västerut mot Iran. Sen har du Jalalabad och Kabul i nordost via Kyberpasset ner mot Pakistan. Och sen Kandahar i sydöst som är väldigt omstritt område också mot Pakistan. Och sen är det Mazar-e-Sharif i norr mot Uzbekistan och de här andra länderna. Och sen då samtidigt som mitten egentligen är väldigt extremt bergigt och otillgängligt. Och sen är det fullt av olika typer av etniciteter också, med människor som är, kanske inte nödvändigtvis kommer så jättebra överens. Ungefär 40% är pashtuner som är muslimer då, som befinner sig mer i den södra och sydöstra delen, om jag förstår. Och sen är tajiker och uzbeker. Tajiker cirka 20%, så de är en ganska stor andel. De finns i den mer nordliga delen där. Uzbeker cirka 6%, och sen finns det hazarer och sen ytterligare 25% av blandade folkslag egentligen. Och det här är ju någonting som alla stormakter som har försökt sig på Afghanistan har brottats med. De inte riktigt kan komma överens. Och det har också gett en viss speciell karaktär att de här republikerna som bildades, eller första kungadömet är väl 1747 egentligen, de har väldigt svaga centralmakter. Och det är någonting som löper som ett långt spår här nu. Så när vi kommer fram till 1973 då, som vår historia egentligen börjar, då är det en person som heter Mohammed Daoud. Han tillhör den gamla kungasläkten egentligen. Men han då störtar den sittande kungen, kung Zahir, och inför då en republik i Afghanistan. Och han börjar samarbeta med Afghanistans kommunistparti. Och det är under den här tiden som då både Sovjet och väst försöker liksom infiltrera Afghanistan på olika vis. Så det finns under den här perioden 1973 fram till 1978-79, där vår historia börjar egentligen. Det är som en period som präglas av sovjetisk infiltration egentligen. Framförallt av militära medel, och man skickar in pengar, ekonomiskt stöd, men väldigt mycket militära rådgivare och militära material egentligen till den här Daoud då, för att liksom underhålla och se till att säkra det här Afghanistan som republik, så att inte den ska infiltreras av väst.
Men det är som du säger då, att den här centralregimen då med säte i Kabul, den har oerhört svårt att hålla ihop det här landet. Och det ja, kan man väl liksom upprepa och poängtera, att det här är ju liksom grundproblemet när det gäller Afghanistan.
Ja, exakt, och så har det ju alltid varit i princip.
Och att det är bergsområden och det är ju dalgångar, och en motståndare som försöker ta Afghanistan hamnar ju lätt i de här dalgångarna. Och det finns alltså områden som är helt omöjliga i stort sett att inta.
Exakt. Och jag menar, jag kommer ihåg när vi pratade om Tjetjenien för något halvår sedan. Där kunde vi konstatera att de här bergsfolken, de här etniciteterna som har det här bergsursprunget, är ju kända för att vara motsträviga och svåra att hantera. Och det gäller ju även Afghanistan.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är väl här som Sovjet då spelar in sig, så att säga, i det här sammanhanget. Därför att den här regimen i då Kabul, den flörtar väl lite åt olika håll, men mest åt Sovjet-hållet, och söker ju stöd naturligtvis, militärt och ekonomiskt stöd. Och det här är ju en period under kalla kriget där vi ju har en, om man nu säger, god relation, om man uttrycker sig så, där ju USA är faktiskt mentalt, får man väl säga, kanske egentligen inte i verkligheten, men i alla fall, och med verkligheten menar jag egentligen ekonomiskt och militärt, men Man är mentalt på defensiven efter misslyckandet då i Vietnam och så vidare. Och vi har en period av då goda relationer, en sån där entant som man brukar säga. Och då vill man ju inte från sovjetisk sida egentligen nödvändigtvis skaka om den situationen. Men det som nu händer här är ju att man ju lockas så småningom in i Afghanistan. Och då kan det vara viktigt att säga här att inledningsvis är man egentligen inte så hemskt intresserad. Men man understöder ekonomiskt, politiskt. Men kommer sen att fatta beslut att ge sig in. Och vad är det som händer här nu då?
Det är så här att det finns då två ledare egentligen i det kommunistiska partiet som står för en speciell fraktion då, som kallas Kalk. Och de heter Taraki och Amin då. Taraki blir president i Afghanistan och Amin blir premiärminister. Men man har ju lite svårt att hålla ihop det här, och den afghanska armén har man också en del problem med revolter och myteri. Och det som händer i mars 1979 är att det sker ett myteri i Herat, som är alltså den nordvästliga delen av Afghanistan. Och Taraki ber då om stöd från Sovjetunionen. De vill inte gå in militärt, men de börjar skicka ännu mer material och mer rådgivare. Men samtidigt så blossar det upp en konflikt mellan Taraki och Amin, som i sin tur då leder till att Taraki drar det korta strået och blir då mördad i någon slags palatskupp, kan man väl sammanfatta det som. Det finns betydligt mer turer för den som är intresserad här, men vi kan försöka hålla det kort. Från Sovjetunionens sida då så är man ju rätt så, Brezhnev är egentligen inte så intresserad av det här överhuvudtaget, men det finns då ett antal hökar här, och framförallt är det väl KGB chefen här, Andropov, som är väldigt intresserad av att driva på den här konflikten. Och han har med sig också försvarsminister Ustinov. Så det är de som är för att göra en militär invasion egentligen. Ja, det har ju diskuterats en hel del om hur rapportvägarna egentligen ser ut upp till Andropov. Men antagligen så har han väl egentligen förnekat då, eller inte tagit emot några rapporter hur illa ställt det är i Afghanistan. Och det man då tänker sig att man ska göra i början av den här, när man får väl fatta beslutet här den 12 december 1979 om att faktiskt gå in i Afghanistan, så tänker man sig att man framförallt ska ta över en del uppgifter som den afghanska armén har. Det vill säga bara hålla baser och se till så att den afghanska armén i sig kan göra andra arbeten, så att säga.
Och då är det ju den här Amin som ju är i ledningen i Afghanistan. Ja, visst är det ju på det sättet. Och han är ju, som ju jag uppfattar att Sovjet tycker nog att han är egentligen lite för radikal. Så egentligen skulle man vilja byta ut honom egentligen. Därför man är lite osäker på honom. Och visst är det ju så att man också misstänker att han har någon form av liksom koppling till CIA, jo, den här, till och med faktiskt.
Exakt. Ja. Andropov är ju helt övertygad om att Amin egentligen är CIA-agent. Han är utbildad i USA en gång i tiden, så han har ju en del arv därifrån. Och alltså både Taraki och Amin, de välkomnar ju sovjetiska styrkor då, framförallt Amin då när det väl är dags. Men ganska snart så kommer det ju leda till att han själv blir dödad av en sovjetisk specialstyrka i det presidentpalatset. Så att hans regering håller inte så där särskilt länge.
Nej, alltså Sovjet gör ju så här att de börjar ju att göra en uppbyggnad med specialförband. Så det är ju så det går till. Och då har man dessutom då, har man knutit till sig då den här barack som man har tänkt att sätta in. Därför man vill göra sig av med den här armén helt enkelt. Och ganska snabbt då så har man en flygplats där man då dels för in GRU-förband, man har barack, och sen har man då delar av ett fallskärmsjägarregemente, det 111 då. Och sen genomför man då den här kuppen, och tanken var ju inte en fullskalig invasion och att man skulle hålla Afghanistan under många, många år, utan det är som du har varit inne på. Man tänker sig att vi blåser rent, vi sätter in en regim som är sovjetvänlig, eller hur? Och sen så får afghanerna så att säga själva lösa det här. Det är ju liksom planen. Men då kommer ju den här invasionen då med luftlandsättningar i Kabul och anfall då genom Afghanistan, om man gör som en form av egentligen kniptångsmanöver. Det är ju så att terrängen är ju så kanaliserande, som man säger, så att man får ju liksom egentligen tränga fram i de här dalarna där det går att ta sig fram då. Och den 27 december så stormar man då presidentpalatset. Avrättar Amin. Det är väl det handlar om, eller hur?
Ja.
Och sen så sätter man in den här Barack Karmal istället då.
Men du, diskussionspunkt. Här alltså, ja. Sovjeterna skickar in ungefär 150 000 pers. Det representerar ungefär 2,1%, så är det någon som har räknat ut då av deras trupper. De behöver hålla kvar ganska mycket både i öst mot Kina och i Europa då, för att liksom upprätthålla någon slags trovärdighet. Kan man jämföra med USAs Vietnam då, där som var ungefär 20% av deras samlade trupper. Så det var en ganska stor skillnad här, så det är väldigt liten. Och den här truppen då, som kallas in, den kallas för... Ja, nu är det min översättning här från engelska. Då har jag fått ihop det till begränsade kontingenten av sovjetiska trupper i Afghanistan.
Det låter lite som det man har satt in i Ukraina.
Ja, exakt. Det var det jag tänker här. Alltså att det finns ju någonting, sådana oerhörda likheter som inte går att bortse ifrån när man läser detta. Alltså det är precis samma typ av tänkande. Man får känslan av att här är ett gäng hökar som har fått för sig att nu ska vi återskapa.
Ja, liksom, och jag kan lägga till då att man mobiliserar ju då för övning, så att säga. Man tar ju in för repetitionsutbildning i de här områdena som angränsar till Afghanistan. Och då plockar man in faktiskt så mycket som 50 000 man och så kompletterar man ju det. Och det är ju den här 40:e armén, sovjetiska armén kommer den här då att kallas för, som finns i Afghanistan. Så att det är på många sätt ett blixtmanöver, därför att man har ju koll från västsidan naturligtvis. Man har vid den här tiden nya satellitspionsystem som gör att man har lite koll på vad Sovjet gör. Så det måste gå ganska snabbt. Och det är till och med så att en del av de här reservisterna, de hinner inte fram till sina förband. De är inte fulltaliga innan de får då orden att gå över gränsen in i Afghanistan. Så att någon form av, kommer man säga, blixtoperation är ju det här. Men när det handlar om så här mycket folk, och det gäller ju även Ukraina-krisen, det går ju inte att genomföra ett sånt här anfall utan att det märks, om man uttrycker sig så. Uppmarschen är alldeles för omfattande eller för mycket fordon, så att det märks ju i så att säga en tid av satellitbevakning då.
Men det man inte fattar då, om vi ska fortsätta den här diskussionspunkt 1 kan vi kalla för, då fattar jag inte riktigt, varför lärde man sig inte någonting av det här då? Alltså nu håller de ju på att kriga i Afghanistan i 10 år, och det gick ju, om man får uttrycka det enkelt, det gick ju åt helvete. Och det kommer vi ju komma fram till. Men jag menar, varför har man fortsatt med samma taktik? Det är det som är obegripligt.
Ja, det är ju svårt då. Det tycker jag är väldigt svårt. Det har ju att göra med ledningsstruktur. Vad lär man sig? Och vi vet ju, vi som håller på med militärhistoria, att det är otroligt svårt att dra rätt slutsatser från olika krig. Men vi har ju här en serie konflikter, sovjetkonflikter, som vi nu har börjat beta av. Vi har ju pratat om Ukraina, vi har pratat om Tjetjenien. Vi har pratat om nu Afghanistan, och de både liknar ju varandra. De liknar ju varandra i flera avseenden, men det finns ju också skillnader, kan man väl säga också. Om man nu skulle diskutera lite varför det går så illa, och det man hade tänkt var ju att man skulle liksom, som vi har sagt här nu då, rensa upp och lämna över till afghanska armén, men den är ju så oerhört svag, och afghanerna, de deserterar ju en mass, och det beror ju lite på att de är ju etniskt naturligt och kulturellt, så förstår inte de varför de ska slåss på Sovjets sida, utan de kanske till och med har låtit sig rekryteras därför att de behöver mat, anställning, pengar, ett liv så att säga. Utan de deserterar ju här, utan det blir ju så att det blir Sovjetarmén som får upprätthålla den här krigföringen. Och du har ju varit inne på kanske den främsta orsaken till att det är oerhört svårt, och det är ju geografin naturligtvis.
Mm. Jag fick fram några siffror här att sovjeterna räknade med att det skulle finnas 80-90 000 afghanska soldater när man går in. Men tidigt 1980, det vill säga bara några månader eller någon månad efter, så finns det ungefär 20 000 afghanska soldater kvar.
Mm,
deserteringen är ju enorm.
De har stuckit hem, så att säga.
Ja, precis.
Och det är till och med så att det är liksom de här resningarna då, och det är ju det som man måste hantera här nu. Resningar i olika delar som du har beskrivit av olika grupperingar i Afghanistan. Och vi kan väl återkomma till det lite här. Vi ska prata om den här så att säga samlade Mujahedin-rörelsen sen så småningom. Men det är det här man måste hantera. Och de här sovjetiska befälhavarna då, de beskriver ju sen i efterhand hur hela det här kriget, det var som någon form av liksom brandkårsutryckningar hela tiden. Och då skulle man ta sig till de här plötsliga då uppblossade oroshärdarna på ett vägsystem som ju var helt obefintligt. Och det gjorde ju att man liksom alltid kom fram för sent också. Om vi nu tänker sig att en postering hade blivit anfallen någonstans, så var det oerhört svårt att ta sig fram. Och det här var liksom, det här är liksom grundläggande förutsättningen för operationerna inne i Afghanistan. Och ungefär räknar man ju med att 80% av landet har man ingen kontroll över. Så det gör ju att de här grupperingarna nu som börjar utveckla sin gerillaverksamhet, de har ganska gott om tid, om man uttrycker sig så. Eller de kan, så att säga, de kan avvakta. De säger ju det på det här, så har de ju sagt hela tiden, även nu i den moderna, senare konflikten i Afghanistan, att ni västlänningar, ni har klockor, men det är vi som har tiden.
Just det. Nej, men och intressant, jag vet att jag läste också att det här kungariket som fanns mellan 1747 och fram till 1973, att de var väldigt konservativa och de motsatte sig alla försök av att bygga upp infrastruktur som man tyckte hade något typ av imperiebakgrund, det vill säga telegrafer och järnvägar och sånt här, att man ville inte ha med det att göra för man förknippade det med stormaktsintressen. Så det har liksom spett på den här. Och det ser man ju konsekvenserna av då för sovjeterna. Du pratar om vägnätet och man har helt enkelt svårt att både kommunicera och röra sig.
Och så intressant. Ja, så kan man ju säga då att det blir ju som ett utnötningskrig då. Där ju, så att tiden ligger ju egentligen för den här grillamotståndaren då. Det kan man ju egentligen säga. Och den här sovjetarmen, vad hade de för utbildning? Ja, de var ju utbildade för liksom blixtkrigsföring i öppen terräng emellan och Västeuropa, va? Och nu plötsligt hamnar de i botten på en dal, om man uttrycker sig lite så då. Och i en situation där de kanske ska kunna patrullera upp i bergsterräng, och det var ju oerhört liten del av de sovjetiska förband som direkt hade utbildning för den typen av operationer. Det ska man väl vara helt på det klara med.
Det här påminner jättemycket om Monte Cassino. Alltså för er som har lyssnat på en avsnitt som vi gjorde för några veckor.
Och där man ju till slut använde marokkanska trupper som kunde det här, som var uppväxta i sådana typ av områden då.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men det, ska vi säga någonting om vad det är de slåss emot? För jag inser att det har vi inte sagt.
Nå, egentligen. Jag har ju fikat efter det lite. Jag hade ju hoppats på att du skulle komma loss här lite.
Ja,
nu.
Men jag hugger på det nu då.
Moja idén.
Ja, exakt. Mm. För det som den sovjetiska invasionsstyrkan slåss emot är ju egentligen rebellgrupperingar då, som försöker motstå den här sovjetiska invasionen på olika vis. Så de är inte någon, de kallas ju Mujahedin, och då får man intrycket att det här är någon slags samlad gruppering, men det är det inte, utan det består av Mujahedin betyder egentligen bara krigare som utför jihad, om jag har förstått rätt. Och de kommer från helt olika håll och de är inte överens inbördes, utan de slåss och krigar med varandra också. Men har det här i alla fall en gemensam fiende. Och de här har ju då sin bakgrund i de här olika etniska grupperna som jag har pratat om tidigare. Nästan varje egen etnicitet har sin liksom, vad ska man säga, mujahedin eller sin militant gren som på olika vis samlar sig ibland i korta allianser. Men det de gör då, det är ju att framförallt är de här pashtunerna då, i södra Afghanistan och mot Pakistan där, i det området, som lyckas samla sig och gå in i någon form av allians, i alla fall tillfälligt, och börja motsätta sig den sovjetiska invasionen. Och det är precis som du säger, Martin, att de slåss ju i bergsdalarna egentligen. Och sovjeterna har oerhört svårt att hantera detta, för de här afghanska mujahedin-soldaterna, de bara rinner ju iväg. Liksom. Oh. Ja, in i sina grottor och sina byar och sina odlingar.
Typisk gerillakrigföring naturligtvis. Ja. Man slår till, man försvinner. Eldöverfall skulle man säga militärt. Man använder sig också väldigt mycket av olika typer av minor. Miner på väg. Ja.
Som man gör av sovjetiska odetonerad ammunition egentligen. Så det är väldigt intressant. Men det finns ju lite andra aspekter om man tittar på den internationella arenan här. För Mujahedin är inte bara ett lokalt fenomen här nu, utan det som händer är att också Sovjetunionen tappar sin ställning i det som man då kallade för tredje världen i stor utsträckning. Och det sker framförallt i de här Mellanösternländerna, så sker en oerhörd ansamling då av folk som strömmar till Afghanistan och Pakistan, framförallt för att kanaliserades upp i den här konflikten. Det är massvis av frivilliga som kommer hit. Och de tränas upp i Pakistan, understött av västmakter.
Ja, det är det så som det är så fantastiskt där, Peter, egentligen. Ja. Att ju västmakterna och med USA i spetsen ju successivt ökar ju sitt stöd med vapen till Mujahedin. Och jag kan ju nämna där då att man börjar ju med att skicka luftvärnskanoner och olika typer av sådana vapen och en del liksom lite enklare robotvapen. Men det fungerar inte så särskilt bra, utan man kommer ju att egentligen bidra ordentligt till den här krigföringen lite längre. Det kanske vi ska ta alldeles strax. Och då kommer vi ju till hur man ska hantera då, framförallt de sovjetiska helikoptrarna. Men det är ju spännande då att man börjar spä på. Jag tänkte bara fråga dig, du har väl tittat på de där Rambo-filmerna, hur är det med det? Peter, är du en sån här Rambo-fantast?
Ja, som barn så satt jag och tittade på de här filmerna.
Ja, och jag tänker på den här Rambo-filmen om just Afghanistan, som du säkert många av våra lyssnare har sett, även om ni inte vill erkänna det.
Och den har är det Rambo 3 förresten?
Jag tror att det är det, ja. Och den har ju en otroligt rolig eftertext då, den ursprungliga, nämligen klassiskt amerikanskt manér, we dedicate this film to the freedom fighters of Afghanistan, ja, eller någonting sånt då.
Just det, och då är väl Rambo, han springer runt i någon bas där och försöker infiltrera dem.
Ja.
Han ska ta ut några fångar, tror jag.
Ja, det är helt sanslöst alltså. Och det roliga är ju bara att sen fick de ju redigera den där eftertexten sen så småningom, så som alla ju vet så förändrades ju lite, vad ska vi säga, ståndpunkterna här sen så småningom. Men det, jag tycker att det är tidstecken också, det är den där kalla kriget. Och du och jag hade ju ett litet resonemang om det faktiskt här på telefon här om sistone, så att nu plötsligt så är vi tillbaka en tid där vi har svart och vitt igen. Vi har haft en period där ju under kalla kriget så fanns det onda och goda. Då kunde man göra ganska enkla filmer med ganska enkla budskap, va? Det var ju så att säga Sovjet och USA. Ja. Och innan dess så var det väldigt enkelt, för det var ju andra världskriget och då var det nazisterna så att säga. Men sen har vi ju haft en period då från egentligen början 90-talet fram till, får man väl säga nu då.
Ja, från 2014 där det handlade väldigt mycket om aliens och zombies.
Exakt,
och sånt
där. Ja. Men det här var ju nu en utvikning. Men jag tycker att titta, den filmen är, och jag tänkte nu ändå prata om det här, så skulle jag kunna också rekommendera att man faktiskt tittar på en annan sovjetisk film. Det finns faktiskt några sovjetiska filmer, framförallt en tänker jag på, som heter Den nionde legionen, The Ninth Legion, eller Nionde kompaniet, som handlar just om ett sovjetiskt förband i Afghanistan. Jag läste en del recensioner om den där filmen, Peter. Vet du vad det främsta kritiken mot filmen faktiskt var?
Nej, sure.
Det var en som sa att det han tyckte var värst med att skådespelarna var så fula.
Okej. Okay. Ja. Så klickar tecken.
Annars tyckte alla var ganska bra. Men, och då tänkte jag i mitt stilla sinne att man kanske inte är så vacker om man strider mot Mujahedin in i Afghanistan.
Nej, jag tror inte.
Men jag tycker att den har ju ett pacifistiskt budskap någonstans, skulle jag vilja säga att den har. Den är lite som västfronten, inte ett nytt. Va? Det finns liksom en sån. Men den är ju väldigt våldsam och den präglas ju liksom av den här penalismen inom den sovjetiska armén och så vidare. Men se den, ni lyssnare som är intresserade. Jag vet
man
inte
kan
om
ju säkert kontrastera den på ett intressant sätt med Rambo 3 då, som inte alls har eller jag fick en koppling här nu när vi pratade om det, att någonting som USA försöker orsaka i den här konflikten är att man försöker ge sovjeterna sitt Vietnam. Och Rambo har ju just den här bakgrunden också i den Vietnamkonflikten, alltså han är liksom fostrad i det. Här är ett sätt så här USA ger tillbaka till Sovjet. Så att det finns en sån intressant konflikt i det. Så att, ja, man kan säkert kontrastera de där filmerna, budskapet av dem på ett intressant sätt. Men om ska fortsätta med det här västerländska stödet kan man säga att USA har ju... ja, men det var intressant. Tack för det, Martin. Nu går vi vidare. Ja. Men man kan väl säga så här att USA har ju till stor del fått ta smällen för det här stödet, eller man har fått kritik för att man har understött den Mujahedin, om man säger då att man har på något vis skapat den här konflikten eller tryckte på den ännu mer. Men det är ju faktiskt så att Storbritannien också är med i det här, Frankrike är med, Egypten är med, Saudiarabien ger jättemycket pengar och stöd, Pakistan också förstås som granne här, och även Kina skickar ju in väldigt mycket militärt material.
Får jag lägga till det att Afghanistan, det är så viktigt att komma ihåg att Afghanistan är så oerhört betydelsefullt, för det är ju där man kan vila upp sig, Mujahedin kan vila upp, det är ju där man 1985 också enas till att bli en mer samlad rörelse och så vidare, och det tycker jag är viktigt att komma ihåg här, att Pakistan är betydelsefullt för motståndet mot Sovjet.
Ja, det är precis. Och det är ett av orsakerna till att både kanske Sovjetunionen och så småningom NATO och USA inte riktigt har klarat av att hantera det här. För att konflikten går hela tiden utanför den afghanska gränsen. Och det är ju det som är, det ställer ju till det väldigt mycket här, va?
Men
de här olika... Ja, de här olika länderna då som är med, och de stödjer ju också olika grupperingar i den här Mujahedin-rörelsen, vilket komplicerar det ytterligare, att Frankrike har sina favoriter, Storbritannien har sina favoriter. Pakistanerna, de ser mellan ögonen, eller mellan fingrarna rättare sagt, för de här islamistiska grupperingarna som finns. Alla är ju inte av talibanslag som vi känner till, utan en del är ju mer moderata, sekulära och sådär. Framförallt i den nordliga delen är man ju betydligt mindre religiöst extrem än vad man är i Pashtunområdet, som är betydligt mer konservativt. Så att, ja, så att det här ställer ju till det sen i framtiden egentligen, att man inte riktigt kan komma överens. Så försöker man ha en del fredssamtal, men ett problem är ju att de här Mujahedin-rörelserna egentligen aldrig är med, va? Att man har, de stormakterna försöker ha fredssamtal, men Sovjetunionen, USA, Saudiarabien och Kina är med och så här, de försöker debattera om hur de ska lösa den här konflikten, men de som faktiskt strider på marken mot sovjeterna är aldrig riktigt med i det här samtalet, och det kommer skapa väldigt stora problem framöver.
Mm. Men får man komma in det här lite nu och säga någonting om varför den sovjetiska armén nu... Vi har varit inne på grunden, geografin och svårigheten att operera då mot de här gerillakrigföringen. Men det finns en del andra saker som jag tycker är intressanta. Och det är ju att till och med vapnen man har med sig in i Afghanistan är olämpliga. Man har ju den här AK-74, Kalash, det kommer ju vidareutveckling som... Den går för långt helt enkelt. Det är ju ett automatvapen som mera är tänkt att man strömmar ur ett pansarfordon och får stor eldkraft på ganska nära kort stridsavstånd. Och här uppe i bergen behöver man ju egentligen mer liksom ett prickskyttegevär som går kanske uppåt en kilometer och längre, om du förstår. Och sen är det också ganska intressant att man har ju prickskyttegevär, men där läste jag när jag tog del av en del såna här ögonvittnesskildringar från kriget här, att problemet var att de har skumpat runt på de här vägarna. Och där kan man ju tycka nu är ett sånt här liksom väldigt pluttigt problem, men det är helt avgörande. Alla sikten skakade ju snett. Så hade du skottställt vapnet med ett sikte, och när du sen ska skjuta, då har du hamnat snett där, för då har du skuttit och skumpat och mil efter mil på dessa dåliga vägar. Det tycker jag är ganska intressant att det där Dragunov-geväret bland som man hade som prickskyttegevär, det skakade ofta siktet löst. Det tycker jag var lite så spännande. En annan sak som är problematisk med de här stridsfordonen man har med sig, det är ju BMP-1, det är ju alltså ett bandfordon, ett pansarskyttefordon, kunde inte höja, elevera sin kanon tillräckligt högt. För blir du påskjuten uppifrån, då fick du inte upp kanonen.
Nej, men... Ah, okay.
Man var ju på botten där då, på vägen.
Ja, gud vad idiotiskt.
Ja, men, förstår.
Men jag fattar, det är sådana små grejer som måste vara extremt avgörande.
Och det skulle gå att fortsätta den här listan med olika sådana här problem. Och en annan sak som jag tycker är så spännande och så säger någonting om sovjetisk krig för den tiden, det är att När man skjuter med artilleri så koncentrerar man det väldigt kraftfullt på en plats utifrån underrättelser som man får från en högre stab. Det vill säga att en högre stab har någon form av underrättelser om att där finns det, och så leder man liksom artilleriel. Man har inte rörliga eldledningsgrupper som till exempel jag en gång i tiden var utbildad för att lyfta fram. Så på plats liksom i princip såg motståndarna och sen kunde leda då väldigt precis artilleriet till den här platsen. Och de här underrättelserna kunde ju vara för gamla. Man sköt, men då hade motståndarna flyttat på sig. Så det här är en sån här sak som man tvingas att liksom lära sig, att börja med rörliga eldledningsgrupper för att kunna uttaget ha någon användning för sitt artilleri. Och sen en sak förutom det här med geografin då, som jag tycker när man läser skildringar från Afghanistan och sovjetsoldaternas umbärande, det är ju vattenbristen. Också en sån här trivial fråga. Vattenbristen, den sätter ofta stopp för de här operationerna som man genomför mot den Muayrin-grillan faktiskt. Sen tänkte jag att avdelningen grova övergrepp, och det har vi varit inne på.
Det är diskussionspunkt två.
Är det diskussionspunkt två? Det är bra att du håller ordning här. Den finns ju här, precis som att den finns ju i Tjetjenien pratade vi om. Och här är ju båda sidor oroa, och jag vet inte om man ska ta en massa exempel på vad är det man gör. Men det finns berättelser hur man kastar ner afghanska fångar i gropar. Man låter dem svälta, man slänger ner en konservburk och man ser liksom då, roar sig med att se hur de öppnar den här med tänderna. Och sen har vi på andra sidan då en massa bestialiska olika övergrepp på sovjetiska soldater, där man skulle då liksom ha skurit upp skinnet, huden, på ryssar vid midjan och dragit huden över huvudet. Och när jag hör sånt här, läser sånt här, då ställer jag mig alltid lite frågan, Peter, att är det verkligen så eller är det vandringssägner? Hur ska man förhålla sig till den här typen av våldsamt, grov förnedring. Alltså, är det så att det här är vandringssägner eller är det sanning? Och där har jag väldigt svårt att bedöma sanningshalten i de här berättelserna.
Florerade jättemycket sånt här för några år sedan i samband med att IS höll på. Jag vet ju att det var väldigt mycket såna här. Jag vet inte om det är också fel att kalla det rykten, va? För att jag menar, om det är någonting vi vet så är ju att människan är kapabel till att ställa till med några groteska saker, så att det är också felaktigt att kalla det rykten. Det kan ju vara så att det förekommer förstås. Mm. Men vad ska man säga? Det är ju precis som det alltid har varit. Men en av orsakerna till det här är väl i den här konflikten liksom, till att det eskaleras på det här viset. Det har ju att göra med det här som vi pratade med Mujahedin och den här otillräckligheten, den här svårigheten att faktiskt komma åt dem. Och det som den sovjetiska armén då gör, det är att man helt enkelt krasst konstaterar att okej, kommer vi inte åt Mujahedin, ja, då får vi komma åt dem som understödjer dem helt enkelt. Så man rätt medvetet så här förstör odlingar och dödar civila och slår ut hela byar och för att på det viset så svälta ut Mujahedin. Och det hör man ju redan när man säger det här, att det är ju dömt att misslyckas på lång sikt. Tyvärr, och det leder ju till bara ännu mer förbittring. Och någonting som jag tar med mig från det här, det är den här fjärilsminan. Som jag har lite för svårt att förstå vad syftet är med den.
Fjärilsminan,
ja. Det är en liten personmina egentligen, som de också har hittat de här i Ukraina nu. Och den ser ut lite som en fjäril då, och den ska se ut som en leksak, och den ska locka till sig eventuellt barn då. Och så med enorma förluster förstås, ju både liv och själ.
Mm.
Och alla som är föräldrar kan ju bara föreställa sig hur det skulle kännas att se sina barn springa runt med en sån där. Va. Att den där typen av grisig krigföring är någonting vi ser på alla ställen. Jag vet, vi gjorde ett avsnitt om barbarism för inte så länge sedan, så att jag vet inte. Det här fick mig, jag funderade på mig bara, jag kanske ska byta yrke igår när jag satt och läste. Alltså, för man blir så jävla trött på att läsa.
Sluta studera krig som mänsklig företeelse, för det upplever man liksom börjar få nog av det. Men jag håller med om att det används i det här kriget också, att man till exempel försöker från den här centralregeringens sida då i Kabul, afghansk sida, om man uttrycker sig så. Det är lite problematiskt att säga afghansk sida, men jag tror alla förstår vad jag menar här. Att man uppmuntrar eller samtycker till att sovjetiska specialförband, luftlandsätts, likviderar en by för att det sen ska se ut som att det är Mujahedin.
Mm.
Det är också sådana saker som för mig är ofattbara. Jag har svårt att förhålla mig till och källkritiskt om huruvida det här är sant att det ägde rum. Men vi kan väl konstatera att det förekommer väldigt mycket grovt våld och förnedrande våld mot olika motståndare. Mujahedin är väldigt ovilliga att ta krigsfångar inledningsvis faktiskt. Det betyder inte att de likviderar dem, det ska jag inte säga. Men sen inser de att det kan finnas en fördel då att faktiskt ta en del ryssar som krigsfångar. Och det är som du faktiskt säger att en del av dem där, de omvänds ju faktiskt och börjar ju bli soldater på Mujahedins sida, därför att det finns ju en oerhörd, vad ska vi säga, dålig stridsmoral bland många sovjetiska soldater. Ett stort problem man har i Sovjetarmén, det är ju med droger. Man har ju en oerhörd problem med drogmissbruk under kriget i Afghanistan.
Och det flödar ju av opium och... Mm.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Men det kan vi i samband med det här, när vi ändå pratar om vidrigheterna, har inte det här lite att göra med också att det här är ett krig som får lite medial uppmärksamhet i Sovjetunionen på ett nytt sätt också?
Ja. Som de... Det är ju så att det är ju glasnost här sedan så småningom. Vi har ju varit när det här kriget har pågått ett antal år, så 85, så får ju Sovjetunionen en ny ledare. Och parallellt med kriget i Afghanistan så går ju kalla kriget vidare och Sovjet går ju faktiskt lite ner för räkning. Man har mycket stora ekonomiska problem och man börjar genomföra reformer. Inte för att lägga ner Sovjetstaten, utan Gorbatjovs tanke är ju ursprungligen för att han ska stärka Sovjet och det sovjetiska imperiet. Och ett led i det där nu att man ska ha öppenhet. Och i samband med begravningar faktiskt av sovjetsoldater så är det faktiskt så att det är de första riktigt öppna protesterna mot sovjetsystemet. Äger rum. Att man helt enkelt också uttrycker sin ovilja mot sovjetsystemet. Och en sån till exempel som Andrei Sacharov, det är en intressant person. Han är ju en sån här dissident som ju inte minst motsätter sig kriget i Afghanistan. Det tycker jag är spännande. Vi får ju också en grupp veteraner. Vi brukar ju prata om Vietnamveteraner, eller hur? Men här har vi de här Afghanzi som sprider kunskapen om vad som egentligen hände inne i Afghanistan. Och allt det här är ju ett led i det som sen blir Sovjetstatens fall, och där det finns många som menar att kriget i Afghanistan är en mycket, mycket viktig orsak till detta. Det är dyrt och det påbörjas då inom Sovjeten sån här inre kritik. Såna underground-tidningar som skriver i stort sett bara om Afghanistan. Och Gojniok bland annat fanns en sån tidning som heter. Så det här tycker jag är en spännande sak. Men hörru Peter, en sak som vi måste ta här nu är ju att sovjetiska armén har en del framgångar i mitten av 80-talet. Därför man får in en attackhelikopter, den Mi-24. Där man kan slå bland annat liksom pinpointa då och attackera inte minst alltså baser för de här Mujahedin-grupperingarna. För ofta var ju de uppbyggda så att det var en befälhavare och så var det ett par 300 Mujahedin-krigare. Och kunde man ta befälhavaren så kunde man nå ett ganska snabbt framgång. Och här kom ju för första gången egentligen västsvapen att få betydelse, nämligen att ju amerikanerna till slut tillåter att man ger Mujahedin. Vadå? Jo.
Stinger. Stingermissiler.
Ja. Som ju klarar av alla de här motmedlen. För de tidigare robotvapen man hade skickat, det var bland annat en som kallades för likkistan hos Mujahedin, nämligen därför att när man sköt den här roboten då puffade det alltid lite rök. Och de visste ju Sovjet var de var. Så då kunde de alltid motverka mot platsen där de hade skjutit, så de kallade dem därför likjävla, lite sånt där militärskämt liksom. Men Stinger-missilen kommer och motverkar, tar lite udden av den där sovjetiska framgångarna som man har då med hjälp av de här TAT-helikopterna.
Men nu är vi framme vid, vad är det? Är det 1986?
Nu är 1986 och den här konflikten börjar ju så att säga mattas ut, va?
Och, så det tar ju ganska lång tid, va? Och jag, som jag har fattat, det föregårs där också av en ganska mycket interna stridigheter i USA. Man har faktiskt beslutat till slut att ge...
ett väldigt diskuterande, för det här är ju tekniktung. Och den är ju lättmanövrerlig, och den är ju att du kan ju bära den i position och avfyra den. Så det är ju klart att det är ingenting man bara släpper iväg. Men man uppfattar väl, som jag har varit inne på, att den här kampen är så viktig. Och man ser väl att kriget i Afghanistan också försvagar ju Sovjetunionen. Hur man förlorar i Afghanistan 14 500 stupade.
Men det är ju deras officiella siffror.
Ja, det är deras officiella siffror. Men jag tror att det är ungefär där det ligger. Om vi säger 15 000. Så det som jag tycker är spännande, där man kan föra en diskussion om, det är hur många stupade tål en hemmaopinion?
Ja, du kan ju lägga till ungefär 40 000 skadade.
Ja, till och med 50 000 sårade finns det. Och där tycker jag man kan föra en diskussion om att 15 000 stupade, det kanske är den punkt där någonstans börjar och hemmaopinionen. Och det är ju intressant att fundera kring Ukraina-kriget som pågår nu. Har vi nått den siffran? Är det enough för det ryska folket?
En närliggande konflikt, jag vet när vi pratade om just det där i samband med Kuwait, invasionen av Kuwait, att Saddam Hussein gjorde den där uträkningen, att se så många stupade amerikanska soldater.
Ja, det.
Ja, det är ungefär det. Så många de tål innan de liksom, innan hemmaopinionen börjar brista.
Ja, och det finns väldigt visst rätt i det där. Amerikanerna förlorade 58 000 man faktiskt i Vietnam, så det är lite mer. Men reaktionerna kom ju tidigare. Men sen tycker jag att vi ska nämna också, när vi är lite inne på konsekvenser här, 5 miljoner flyktingar är det, ungefär 2,5 miljoner till Pakistan, 2,5 miljoner till Iran, och åtminstone 1 miljon civila dödsoffer. Det är ganska förfärande faktiskt. Och Mujahedin förlorar ungefär 75 000 till 90 000, jättesvårt med siffrorna där, i stupade. Ett ganska våldsamt krig ändå, som ju pågår under 10 år i stort sett. Och man kan väl, vi kanske ska komma till avrundningen här så småningom, att den 15 maj lämnar man ju Afghanistan till slut, och Sovjet, och inser att det här är inte ett krig man kan vinna. Och
jag har siffra 14 april, ja, 1988. Men det kanske är olika beroende på om det är soldater eller om
det kan vara att man påbörjar, men att liksom de sista lämnar då Afghanistan i maj 1989 då. Men jag tycker,
men kan vi inte tillägga där också att en intressant förutsättning här nu för att det ska fungera, det är ju att faktiskt Gorbachev tar över också. Han ger ju dem ett års frist att så här lösa den här konflikten, annars står vi oss ur. Och det där är väl intressant då, att har man en person som Andropov då, som styr innan, som har på något vis committat på det här kriget. Då det krävs att det kommer in en ny ledare som inte är politiskt belastad med det egentligen, för att man ska kunna, och det ser vi ju i USA också, ser i Ryssland och Sovjetunionen tidigare med, att det först när det kommer en ny president så är det möjligt att ta en ny vändning här. Så det är väl det som är förutsättning.
Och jag tror ju att om man summerar kriget i det stora hela, så är det ju så att det här är ju, kan man nog säga, ett av spikarna i kistan på sovjetsystemet. Det avslutar ju en tid av avspänning. Det påbörjar andra kalla kriget. Man bojkottar bland annat varandras OS, USA och Sovjet. Kapprustningen kör igång. Sen så småningom med Reagans initiativ. Sovjet trycker upp alltså sin upprustning till mellan 22-27% av sin BNP. Det är ganska otroligt faktiskt. Och försöker ju att hänga med, och som vi vet så går ju inte det så småningom. Så att jag tycker att Afghanistankriget har sin plats också i det stora kalla krigsdramat. Det är på en del av början till slutet. Och sen tycker väl jag att man skulle man kunna göra en avrundning och säga så här, att bland de här frivilliga som kommer då till Afghanistan, du var ju inne på det, så skapas det ju nu då en ny, nya grupperingar som ju handlar om att man börjar vilja slåss mot väst, eller hur? Terrorismen, Osama bin Laden och Al-Qaida. Och det vetter ju framåt mot det som vi hade tänkt att ägna nästa avsnitt åt, eller hur?
Precis. Ja, det är ju så här att kriget tar ju egentligen inte slut för Sovjetunionen dör sig undan. Utan inbördeskriget fortsätter egentligen i 3 år. Och det är den här Najibullah som kommunistledare som tillsätter av Gorbachev i ett av de sista stegen de gör här nu då. Men då blir han ju utmanad av en grupp som kallas för talibaner. Som är en betyder student av islam. Så att det är de som kommer ta ledarskapet i den här. Men det återkommer vi till.
Ja, och att det finns grupperingar här nu då som sen kommer att samlas kring sådana ledare som Osama bin Laden och som sen kommer då föranleda att ju USA och västmakterna menar att man måste så småningom då gå in i Afghanistan efter händelserna 11 september. Och där har vi då anledning också att komma till de nordiska ländernas insatser i Afghanistan hade vi tänkt.
Precis.
Ja. Men vi får väl avrunda med det här och säga tack ska vi ha. Tycker jag.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.